Hej och hjärt innerligt välkomna till Videospelsklubben avsnitt nummer 61. Idag ska vi prata om tillbehör tydligen. Det är jag som är Stefan Gassimalukanser. Och med mig har jag Lenny Adamsyk, Cyborg 2003.
Ja, ja, på en stol vid en data, vid två datorer.
Massa. Oh my god. Jag har även Kristoffer Chris Cross Schenström.
Och jag är självklart här också på en stol idag.
Oj, på en stol med jag. Du står inte upp idag.
Nej.
Ja, jag är förkyld. Så ha överseende för djävulen.
Ja, han är hemskt förkyld. Och det är leda.
Oj, nu hostar jag i mikrofonen som jag inte skulle göra.
Han har nästan hostat av huvudet idag.
En arbetskamrat sa att jag skulle koka ingefära i Coca-Cola. Så nu ska vi se vad det smakar. Helt okej, helt okej.
The horrors.
Alltså ingefära. Oh.
Det här var ju den bästa medicinen jag har
fått. Han ser rätt nöjd ut.
Ja, det kokat nej. Ingefära i Coca-Cola.
Ja, helt okej. Okay.
Alltså, det låter helt
fantastiskt.
Jäklar vad nöjd du ser ut att vara just nu.
Jag tror det. För om man bara kokar ingefära i vatten så brukar det smaka hemskt så in i helvete. Men,
allting med ingefära smakar hemskt.
Det är därför det
är potatis mår så gott.
Oj, nu hostar vi micken igen som man glömde mjuta. Och här ser vi nu Gassi hosta lite. Ja, titta.
Ja, okej. Vi har en tittare, i alla fall något. Idag så återkommer det är dags att åka tillbaka till dåtiden. Första avsnittet varje månad så kommer vi gå igenom hela månaden. Så det här är alla spel som släpptes för 10, 15 och 20 år sedan i mars.
I mars, hela mars.
Hela mars.
Nothing but mars, so help you God.
Och det är som vanligt så drar jag något spel ni ska försöka gissa. Och gissar ni inte tillräckligt snabbt så försöker jag, så säger jag.
Gissa också. Ja.
Första spelet släpptes den 1 mars 1994 i USA. Till PC, det var ett RPG som utvecklades av Bethesda Softworks och Zenimax Media Incorporated och släpptes av samma företag.
Elder Scrolls någonting?
What?
Elder Scrolls Arena?
Ja, precis. Den 15 mars 1994 släpptes ett NES-spel i USA. Ett action-äventyr som utvecklades av Nintendo Research and Development 3 och släpptes av Nintendo. Det är ett action-äventyr. Lite RPG-igt, kanske lite... det är en uppföljare till ett annat spel i den här serien som är i två delar. Ja, jag tycker att... eftersom jag har hostat så mycket på jobbet så har jag inte hunnit göra den research jag hade planerat att jag skulle göra. Så jag kommer göra den lite snabbt här. Ja, nej. Jag skulle bara kolla upp ett namn. Jo, det här är spelserien skapad av Genyo Takeda på Nintendo Research and Development 3 som är då, han var chef på avdelningen på den här tiden. Och ja, Genyo gjorde ju även Punch-Out till exempel.
Jag har ingen aning vilket det du syftar på.
Seven Fargo har väl det jag sagt någon gång.
Här är Soda's Revenge Star Tropics 2.
Åh, ja, det är ju bra spel.
Mm. Ja, jag har inte spelat tvåan. Jag kom en bit in i ettan. Det var ju trevligt. Är ni redo för nästa spel?
Ja.
Släpptes också den 15 mars 1994 i USA till NES. Ett actionspel. Av Capcom. Från Capcom. Släppt av Capcom såklart, menar jag. Ja. Där är del 6 i den här serien.
Mega Man.
Nej, Mega Man 6.
Ja, jo. Det var ju underförstått.
Ja, men jag vill att vi ska vara tydliga här.
Du var tydlig åt mig.
Eftersom du sa att det var del 6 och han ropade Mega Man direkt efter så kändes det där tydligt. Och just nu är det väldigt tyst.
Ja, för att han hostannar sig igen.
Ja.
Den 17 mars 1994 i USA släpptes det här spelet till Mega Drive, eller snarare Genesis såklart. Ett action-äventyr av Konami, från Konami, släppt av Konami menar jag, igen. Ja, det här är en långtgående serie från Konami ibland med en piskande svårighetsgrad.
Oj, oj, oj. Ja. Kan du undertitlarna?
Nej.
Bloodlines heter väl i US.
Mm. Jag känner något sånt. Sen är det Rondo of Blood vi har snackat om, fast det är väl japanskt.
Ja, fast det är ju till PC Engine.
Ja, precis. Ja. Ser du så fel jag hade?
Det fick ju gärna se någon hostskrattattack här mitt i allt.
Ja. Ja, det är Bloodlines i alla fall, hur som helst. Ja. Mm. Nästa spel släpptes den 19 mars 1994 i vänta, Japan.
Vänta. För er som tittar så lyckas jag precis vända mig om och hitta spelet.
Ja, New Generation.
Ja, The New Generation är EU-titeln. Det är bara lämpligt stå här.
Ja. Nästa spel släpptes som sagt den 19 mars 1994 i Japan till Super Famicom. Ett action-äventyr utvecklat av Nintendo Research and Development 1 och Intelligent Systems. Släppt av Nintendo. Tredje spelet i den här serien som bland första spel designades ju av Yoshio Sakamoto, som ni känner till såklart. Han kommer även att göra vidare delar. Nu höll jag på att säga namnet på uppföljaren, det var ju väldigt nära där, men han gjorde ett spel i den här serien sen till första spelet kom till NES. Detta, nästa spel han gjorde kom till GBA och sen gjorde han även ett till Wii. Ja, det är ett väldigt populärt spel till SNES. Och om vi tittar på Kristoffer här så kan vi kanske se en ledtråd i bakgrunden för er som tittar på det här, så kan möjligtvis någonstans där
vara en liten bild av paketet.
Den fula framsidan på den här stora, lite större lådan. Ja, men säg det nu för fan.
Jag låter till Chris för att
han, Super Metroid, tack. Det var det slut på givande. För jag har för fan hur många spel som helst igenom.
Ja, det här är så
jag är ju så jättedålig på det här.
Ja, du är det. Du har spel i bakgrunden, jag hintar om det och du är ändå klar inte av det.
Jag var tvungen att starta med dina egna skärm och sådär. Vänta, vilka benar har du förresten? Jag satt i flera stycken här uppe.
Ja, men
och sen var det nere.
Nintendo Research and Development 1, ledd av Gunpei Yokoi, utvecklade ju för fasen Super Metroid och...
Ja, det ska jag veta. King Chong, ungefär för mig.
Ja. Gassi, det är inte vi som gör Famicom-dokumentären, eller NES-dokumentären.
Jag måste snyta mig, vänta lite.
Ja, vi får fylla på här i
kommentaren. Vi andra, vi spelar iväg, Gassi.
Claim away, så, keyboard cat.
Så, nu, nästa spel släpptes den 25 mars 1994 såklart i Japan till Super Famicom. Det är ett sportspel utvecklat av Sun L och Atelier Double och släppt av Capcom.
Sportspel.
Ett sportspel, ett fotbollsspel. Ett av lite annorlunda fotbollsspel skulle jag vilja säga.
Då är det säkert Mega Man Battle Soccer eller vad det heter.
Rockland Soccer.
Ja.
Ja, skitspel. Nästa spel tycker säkert Kristoffer är bra. Det släpptes den 2 mars 1999.
Du sa alltså, det så nedlåtande.
Alltså för
Rock'n'Roll Racing!
För 15 år sedan i USA till Nintendo 64. Det här är också ett sportspel utvecklat av Rajin Corporation och släppt av Atlus.
What?
Ja,
sportspel. Jag tänker docka på direkt, jag fattar dock inte hur jag kan
nej,
gilla jag
gillar vi har, sportspel. Vi har nämnt det här sportspelet innan och vi har även, alltså det har nämnts flertalet gånger där jag och Lenny är väldigt mycket emot det här spelet.
Du tänker Snowboard Kids.
Ja, fast det här är då uppföljaren, Snowboard
Kids. Tvåan då. Ja,
ser jag lika vedervärdigt ut.
Är det lika vedervärdigt som ettan tros?
Ja, det kan väl inte vara bra.
Jag vill spela tvåan dock, Rille.
Varför det?
Men kul, jag vet inte. Jag har inte spelat alls, så att I don't know. Karaktärerna ska väl tydligen komma tillbaka, plus att det ska vara några extra karaktärer.
Vem vill ha tillbaka de karaktärerna? De ser ju helt förfärdiga ut.
Jag hade ju kunnat tänka mig att prova tvåan i varje fall. Mm. Det vill man ju alltid göra.
Jag tycker fortfarande att ni är för nedlåtande till första. Alltså. Fan, jag kan spela i timtal.
Vi fortsätter. Ja. Den 4 mars 1999 i Japan släpptes det här PlayStation-actionspelet utvecklat av Kid Corp och släppt av Kid Corp. Det är inte ett Coca-Cola-baserat spel, men snarare en konkurrentbaserat spel, kan man väl nästan säga.
Spot Girls to Hollywood eller något sånt?
Nej, men Pepsi-Man.
Ja, Pepsi-Man.
Jag har aldrig sett, jag har bara sett stillbilder på Pepsi-Man. Jag har ingen riktig aning om hur det ter sig.
Nej, det vad jag förstått det som så behöver, eller vill man inte veta det heller, för det ska vara riktigt, riktigt kast.
Ja, det, jag tittade på bilder, det såg förfärligt ut.
Då tänker man liksom, det här spelet eller Shaq Fu? Men Shaq Fu är en religion där man ska slå sönder skiten.
Ja, men Shaq Fu är ju dejligt. Det är så kast så att det blir bra. Du har vänt på punkten och börjar helt plötsligt bli suveränt roligt.
Ja. Nästa spel, 12 mars 1999 i Japan, Game Boy Color, ett racingspel utvecklat av Epoch och släppt av Epoch. Har ni hört? Ni har hört Epoch innan? Den spelutvecklaren har ju nämnts otaliga gånger i den här podcasten.
Ja, och jag tror Lenny har sagt det ett par gånger. Kanske inte det här spelet, men...
Jag har ingen aning vad ni snackar om just nu.
Epoch.
Oj,
bilspel.
Jo. Men jag har ingen aning vilket spel det
här är. Doraemon Kart 2. Epoch, Doraemon för
jävligt. Ja. Epoch har gjort jävligt mycket Doraemon.
Det har gjort allt Doraemon nästan. Nästa spel släpptes den 16 mars 1999. Och i USA då. Till PC. Ett MMORPG. Utvecklat av Verant Interactive och Westlake Interactive. Och släppt av Sony Online Entertainment.
Ultima.
Nej.
Helt blankt.
MMORPG. Jag var inte långt därifrån. Jag var samma tidsperiod i alla fall.
Nästa spel har jag med, för jag tror att ni har pratat om det innan, men jag är inte helt säker, så vi kör vid. 24 mars 99 släpptes det här PlayStation och PC-spelet i USA. Ett racing action-spel utvecklat av Attention to Detail Limited och släppt av Psygnosis. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag vet ju att jag tror att jag har spelat ett demo av det en gång i tiden. Man kör en liten bil och det är lite action och man snurrar och hoppar och...
Roll Cage.
Ja,
Roll Cage. Ja, det börjar jag också tänka på. Det var ändå bilspel jag kom på av Psygnosis. Och jag köpte ju.
Ja, det är väl ett av få bilspel vi har snackat om tillsammans, ja. Där vi kom överens om spelet ungefär. Ja.
Nästa spel släpptes den 9 mars 2004 i USA till GameCube och ett action-äventyr utvecklat av Konami och Silicon Knights och släppt av Konami. Originalspelet gjordes bara av Konami. Det här är en uppdaterad version av det här spelet som Silicon Knights gjorde. Action. Egentligen inte koncentrerat så mycket på action som på att inte action. Metal Gear Solid The Twin Snakes.
Jaha, just det. Ja.
Nästa, det här Lenny, det här har du spelat. 14 mars 2004 släpptes det här PC-spelet. Ett FPS utvecklat av DICE och släppt av EA. Ett sidospår i den här serien.
Bad Company här. Är det så gammalt?
Nej.
Annars är det väl 2142 Vietnam.
Ja, det är väl antingen Vietnam eller 2142 eller...
Nej, han så gamla 2004. Sidospår också. Sidospår, ja, från kriget.
Det är Vietnam.
Det är Vietnam,
ja. Det vet man väl.
Ha. Nom. Vietnam,
sa kinesen åt ris.
Ja. nästa spel är också ett FPS, men det släpptes den 16 mars 2004 till PC och utvecklades av Epic Games och släpptes av Atari.
Unreal.
Ja, Unreal är det första jag tänkte på också.
Ja, men ja.
Två.
Unreal Tournament. Ja, nu sitter Gräs och gör massa grimaser här.
Men då är det 2004.
Ja, eftersom det var året. Så, ja. 22 mars 2004 släpptes det här GameCube-spelet. Jag skulle väl kalla det ett fighting-spel, men det utvecklades av Genius Sonority och DICE Creative. Släpptes av Nintendo och The Pokémon Company. Ja, det avslöjar väl en hel del, kanske.
Någon sån här Battle Stadium, Pokémon Battle Stadium, eller vad det heter.
Colosseum heter de.
Ja,
till
ja. Colosseum, precis.
Jaha, kanske sa det.
Ja.
Jag kan inte lyssna så väl.
Det var Colosseum i alla fall. Nästa spel är ett, nu ska vi se här.
Det blir knepigt.
23 mars 2004 i USA till PlayStation 2, GameCube, Xbox, PC. Ett actionspel. Vänta lite.
Ja, stackars Grassi. Jag ska sympatihosta lite med honom.
Ja, vi får ta och försöka fylla ut här lite medan Grassi är tyst, eftersom annars blir det väldigt dålig podcast.
Ja, ja, ja. Jag vet, jag var inte med det. Ett actionspel utvecklat av Ubisoft Shanghai Studio och släppt av Ubisoft. Och det här är väl, jag vet inte om det är tredje eller andra delen i den här smygar-serien. Nu blir det jätte...
Splinter Cell.
Ja, Splinter Cell var det första jag tänkte på också.
Ja, det är Tom Clancy's Splinter Cell Pandora Tomorrow. Sista spelet...
Det andra, va?
Sista... Ja, det är nog... Sista spelet är, släpptes den 26 mars 2004 till PC. Och ett FPS utvecklat av Crytek och släppt av Ubisoft. Jag spelade...
Crysis!
Ja. Nej, det var kast gissning.
Fan då.
Jag spelade det här spelet väldigt mycket nästan när det kom ju till PC. Det var jättekul.
Är vi en Far Cry from the truth?
Ja, det kan jag säga. Ja, det är Far Cry. Men Lenny, vad har du spelat?
Jag tänkte bara nämna lite rolig fakta om Far Cry. Ja, okay. Far Cry började faktiskt som en tech-demo innan det blev faktiskt ett spel.
Okej.
Okay. När blev det ett spel och inte bara tech-demo? Det var jag som dissade spelet.
Lenny, vad har du spelat?
Vi måste skippa säkert helt och hållet. Ja, vi ska gå vidare.
Ja.
Vad har jag spelat? Jo, jag har ju kört betydligt mer BF. Fortsätter ju köra online. Och det ser ut som att vår kära kollega Chris, han försvann mystiskt någonstans.
Nej, jag är kvar här.
Ja.
Bara att inte du visar att ni håller på att dricka en massa.
Ja. Nej, men fortsätter. Jag och Chris var senast igår inne och spelade lite och rydde lite tillsammans. Bra team, gick, du och jag.
Gick riktigt bra, ja.
Vi reparerade panser så hade hjälp igen då. Det var väl det vi gjorde ungefär.
Ja, flög lite helikopter, åkte dirtbike rätt in i väggar, gjorde jag. Ja, kul.
Ja, du hade lite extra äventyr för det där, ja.
Ja. Men pratar jag om att ge dig support när du tog tag i den här. Det finns ju en anti-air-bil som skjuter kopiskt väldigt snabbt för att ta ner air. Och så kom det en tank och jagade dig. Men så märkte jag att det var lönlöst att försöka rädda dig då du redan hade hoppat ur den här anti-air-vagnen. Så då tänkte jag, men då kan jag åka min egna väg. Men så kom det ju ett vatten i vägen. Och med den fanns det en liten, liten bro. Jag missade bron åt det rätt in i en stenväg. Det var min flykt.
Ja, vi skrattade lite för Gassan glömde muta sig när han hostade.
Jag mutade mig, sen unmutade mig när jag började hosta, så jag trodde jag var det. Och det var därför inte ni hörde att jag sa att jag hade tänkt spela BF, men sen så tänkte jag gå och lägga mig i tid, så jag somnade för mitt jävla hostande. Men jag somnade inte, så jag kunde lika bra spelat.
Ja, det får vi ta i kapp ikväll istället.
Ja,
det... Men i varje fall... Jo, i fredags trillade in ett stort paket till mig med en bunt spel köpta från Japanspel, lite Tradera-auktioner, med bland annat cirka 30, ja, runt 30 Famicom Disk System-spel och ja, runt 30 PC Engine-spel också blandat. Jag tänkte jag skulle ta och visa upp lite för er som sitter och tittar på podden.
Låter billigt och bra.
Ja, det var inte så farligt dött. Det var blandat skick på allting. Och jag har nu fått igång allting utom ett spel. Här har vi något volleybollspel med en söt liten japansk flicka på framsidan. Ja. Och sen har vi något Ultraman-spel. Alla massa Chibi-Ultraman-modeller. Ser jättetrevligt ut. Det blir mycket reflektioner för någon som... blandat. Lite skräp, lite roligt, lite saker som man inte visste om. Så jag har gått igenom dem, hållit på hela helgen. Eller hela helgen, men i fredags och igår primärt. För jag var iväg på lördag till söndag. Gått igenom PC Engine-spelen också. Det är, PC Engine och Famicom Disk System har alltid varit lite av ett outforskat område för mig. När det gäller just gamla spel. Så jag tar chansen nu och köper på mig lite och provar lite. Så det är kul. Och jag lyckas även få en kopia av VS Excitebike. Det är en specialversion av Excitebike kan man säga. Där man kan spara sina egna banor och göra lite annat sånt smått och gott. Annars så är det inte särskilt mycket jag har kört. Det var intensiv helggaming när jag hade chansen till det, men annars så har det varit rätt lugnt den här veckan faktiskt.
Ja. Spännande. Kristoffer, har du spelat något mer än BF då?
Ja, nej, jag tänkte bara nämna lite mer angående BF. Jag har ju faktiskt spelat med en av våra lyssnare återigen. Förra Blaster. Vi hade jättetrevligt i alla fall. Jag fick ju spela lite med hans klanmedlemmar från BF30 tror jag de heter. Jättetrevligt i alla fall. Körde lite squad-like.
Och det finns ju en videospelsklubb, en
Platoon.
Platoon nu.
Bara gå med.
Man måste bli inbjuden, men det får man.
Man blir. Kan man
det får man se om man blir.
Ja.
Ja. Ja. Nej, någon. Vart vill ni ska börja? Ska jag försöka ta dem i bokstavsordning över hur jag spelat dem eller?
I bokstavsordning?
Ja, jag har en liten lista här i alla fall på spelet. Okay, men då tar vi en bokstavsordning. Jag tror det är den senaste Humble in the Bun. Nej, det var föregående året förresten. Jag har kört, nej, det är nog, nej, jag vet inte fan. Det har jag kört i alla fall. Ett musikbaserat pusselspel. Jättemysigt är det faktiskt. Grafiskt sett, så jag vet inte riktigt vad man är. Man säger divine... liten gubbe som ska tydligen bringa harmoni till omgivningen. Tydligen är man någon typ av slags musikgud eller guru eller någonting. En syster heter typ någonting med harmoni och hon är tydligen verkligen så här som folk ser upp till. Sen finns det mycket så här saker. Allting, folk som pratar om till bakgrunden när man går och integrerar med folk som finns, beatboxar om allt de snackar. Och det är alltid olika beatbox varianter då på folkarna som pratar, som man vet vem som pratar när, inklusive pratbubblor finns. Har spelat kanske en halvtimme, 40 minuter i alla fall på det här spelet. Jag tycker det är jättetrevligt i alla fall och kommer verkligen spela mer på det. Och det är ju lite de här, det är ju lite pusselmoment där ju, men det är de här hindren som man stöter på som gör själva musiken. Så det finns till exempel en snare crab. Och då är det en massa krabbgrejer som går bara upp och ner så här. Och så länge snare crabben går så finns det som snäckor som dunkar med dem som har taggar som man inte kan åka förbi. Så då måste man slå till snare crabben så han går ihop sig så man kan åka förbi de här. Sen kommer den upp och så börjar musiken sätta igång en snare. Så finns lite olika. Så att alla hinder i spelet ändå är till för att skapa musik och skapa en harmoni. Jäkligt bra spel musikmässigt. Nästa spel. Ett av mina större happenings den här helgen i alla fall. Jag skulle ju livestreama min besegring av Diablo på Infernal. Men det skedde ju för att Blizzard fick för sig att de skulle göra världens största patch inför deras kommande expansion, Reaper of Souls. Så att de har byggt om massvis av systemen. Så att Diablo 3 är helt enkelt just nu, kort och sagt, spelet det borde ha varit när det släpptes till Diablo 3 från början. Jag tycker det var svinkul och jag har spelat ganska mycket helgen. Och under tiden som jag väntade på att faktiskt få börja spela Diablo, eftersom patchen var ungefär nästan 5 gig stor, så spelade jag Killing Floor. Killing Floor har ju nämnt ett par gånger innan och banorna i de här expansions- och DLC-paketerna som finns till här. Jag tror det är uppe i 11 DLC man kan få med olika karaktärer och banor och allting. Men en av banorna är ju faktiskt från Portal, den här Aperture Science. Så att man får se en liten förfallet Aperture Science-rum. Eller ja, det finns flera stycken och lite bakgrund att springa runt i. På den här banan i alla fall så finns det tydligen en dörr som jag märkte under tidens gång. Att den är stängd. Och alla stängda dörrar, eller ja, många av de stängda dörrarna kan man öppna genom att använda sin unweld equipment. Och jag och tre pers unweldade tre av dem i helgen. Och bakom den fanns en guldpotatis som inte gjorde någon nytta.
Ja.
Det var väl egentligen det. Sen, sist men inte minst, har jag faktiskt testat på Guacamole.
Ja.
Jag vet att Lenny har pratat väl om innan.
Det är så bra.
Ja, alltså det, jag tycker det är jättemysigt. Man spelar ju en karaktär som heter Juan, som blir en lucha libre.
Lucha libre.
I form av att han hittar en mask, en lucha libre mask som gör honom till någon slags superhero lucha libre liksom. Alltså det som jag gillar verkligen med det här spelet är egentligen alla de här, alltså gliringarna mot andra spel. Jag vet inte vad du tyckte om det, Lenny.
Jo, det är ju med hela tiden referenser till andra spel. Och det är ju kul.
En av mina favorit var ju The Ombre Brothers. Som är egentligen Lucha Libre-varianten av Super Mario Brothers.
Ja.
Så, och de sitter då på en affisch då. Gör de. När man springer i städerna finns affischer. Och där finns alla möjliga memes och allting. Och allting är Lucha Libre-styled, more or less. Jag har kommit rätt långt i spelet, tror jag. Det känns som jag får power-up efter power-up i alla fall. Och jag börjar köpa slut det mesta i affären. Så att, jag tror jag har kört ganska länge mer än vad jag tror.
Tänk på att det finns sex gömda. Jag tror att det är sex stycken gömda supersaker du ska försöka hitta i spelet.
Jag är mer intresserad av storyn och bara kunna kasta runt fiender. Så att jag klarar mig nog.
Ja, fast annars får du inte riktiga slutet.
Jaha, whatever.
Jaja.
Yes! Det är det jag har spelat. Japp! Gassi, vad har du spelat?
Jättebra fråga. Och det kliar i halsen. Något så in i helvete. Men! Vi kör ändå. Jag har inte fortsatt med Trip World. För att det är drygt i slutet. Jag har inte haft, när jag har varit förkyld så har jag inte haft ork att koncentrera mig på det. Men jag har istället haft en annan trip, Bit Trip Runner. Jag har ju trippat vidare.
Oj, 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 vilken övergång.
Ja, oh. Jag klarade ju första världen, äntligen. Jag har ju spelat den när vi har spelat in podcast innan här på datorn. Men nu har jag köpt det till i den här Bit Trip Saga till 3DSen. Och då klarade jag genast den här jävla banan som jag har hållit på med typ i ett halvår. När jag har suttit här och spelat in. Och nu är jag faktiskt framme på näst sista banan på andra världen. Så det går framåt. Det är kul så fan att bara hoppa vidare där fram och tillbaka.
100% av varje bana eller?
Nej. Men jag missar väl oftast kanske 2-3 guldgrejer eller så tar jag alla. Sen så åker jag inte göra det igen för att jag... Ja, jag vet inte. Jag vill hinna spela något annat sen. Sen har jag spelat lite 3D Shinobi 3 Return of the Ninja Master till 3DS. Den här 3D-varianten av gamla Shinobi 3 till Mega Drive. Och det här är ett spel som har mycket parallax-scrollningar, alltså bakgrunden där scrollar i olika hastigheter och allt möjligt. Och det här ser fantastiskt ut i 3D.
Mm.
Alltså, jag förstår att de har gjort just det här med Mega Drive-spel. För de har så mycket parallax-scrollning i spelen att det ser ganska häftigt ut med de här olika lagren. Gillar det verkligen? Ja, sen har jag ju fått... Det här är egentligen ett spel jag har fått hem här. Det är Freakout. Det är Lennys spel så att...
Ja!
Lennys gör ljud så man ser en tom stol hela tiden.
Ja, ja. Men det gör ingenting. Jag switchar över till mig själv. Så nu bryts det inte. Det här är Freakout. Lenny han har köpt det. Jag har köpt det.
Jag har bönat och bett Gassi att han ska inhandla det åt mig.
Lenny han vägrar ju vara på eBay.
Ja, men det skulle ju bara sabba min ekonomi totalt.
Ja, sen fick jag hem Popeye till Famicom.
Ja, du har fått det nu, ja. Gött.
Ja, nu väntar jag bara på Donkey Kong Junior. Sen har jag ju då alla tre de spelen, de tre första som släpptes där 15 juli 83. Sen var jag inne på, det var vår gode vän och kollega Fredrik som hade, sa att han hade köpt Battlefield 4 och spelat en kvart och sen aldrig mer ville spela spelet. Till, jag var inne på Mediamarkt och köpte det för 199 kronor. Den stora anledningen var ju att man fick den här metallboxen separat till till det här då. Så nu har jag lagt in allting i den här boxen som är någon form av samlarbox.
Ja,
fast vi har ju börjat. De har ju börjat bli lite vanligare.
Men det är ju ingen samlarutgåva egentligen.
Nej, vi diskuterade ju det här i går, eller var det i förrgår. Något sånt i varje fall, vi diskuterade det lite. Men sen ren slump så hittade jag på Tradera också att det var någon som sålde boxen där för 50 kronor eller något. Så vill man ha boxen, den här metallplåtboxen, tjafset, så är det bara till att titta där. Kan man hitta det?
Ja, och det är jättekonstigt att man får en sån här låda till bara som, när det inte är en samlarutgåva, men det är såklart finare i hyllan, men nu måste jag ha båda. Jag lyckades ha något, man ska, det här, på 360 boxen i alla fall så är det en liten sån här klisterplastgrej som håller igen boxen.
Ja.
Jag skulle pilla upp den och så tittade jag inte så noga. Och då sa att jag krafsade hål i själva omslagsplasten.
VSK-nyheterna med Lenny Cyborg 2003, Adam Syck.
Ja, och det här är VSK-nyheterna med Lenny. Ubisoft har bekräftat att det kommande South Park-spelet är censurerat. Censuren gäller Europa, Mellanöstern, Afrika samt Australien. Detta är alltså PS3 och 360-versionen som har råkat ut för detta droppliga slag. Vill man ha den fulla, osensurerade upplevelsen kan man istället välja att spela PC-versionen eller importera spelet från USA och Kanada. Ubisoft har gått ut med att detta beror på omständigheter på marknaden. Vi tror detta beror på Tyskland deras infernaliska censur/riktlinjer. Och när vi ändå är inne på dumhet så går vi vidare. Utvecklaren King, gänget bakom extremt populär Candy Crush Saga, har nu lagt ner sina försök att få trademark för ordet Candy i USA. King har senaste tiden varit inblandad i en del kontroverser gällande att själva plagiera spel, sno namn med mera. Tyvärr håller det fortfarande på att försöka få ordet trademarkat i Europa. Vi tycker att King borde lägga ner. Och där hostar Gassi. Några andra som lägger ner tjänster är Nintendo. De har sagt att 20 maj är sista dagen och de kommer att ha sina online-tjänster aktiva för Nintendo Wii samt Nintendo DS. De kommer givetvis fortsätta ha sina tjänster för Wii Shop Channel till både Wii och Nintendo DSi aktiva även efter detta datum. För vem gillar inte pengar? Vad som förvånar nog kommer upp hos Nintendo igen är Darksiders 2. När THQ gick i konkurs drömde bort spelet från Wii U-affären och detta har varit saknat. Nu har företaget Nordic, det som köpte rättigheten till bland annat Darksiders-serien, meddelat att det lägger ut Darksiders 2 igen för köp samt att denna versionen inkluderar all DLC som släppts. Tyvärr inga nyheter om några nya delar i varken Darksiders eller Red Faction-serien. Nyheter har vi däremot fått om det kommande Transformers MMO som nu blivit ett omkategoriserat till ett MOTA. Och MOTA står för Massive Online Tactical Action Game. Vi har fått se två robotar utannonseras, Autobotten Meltdown samt Decepticonen Duststorm. Spelet i sig ser väl inte ut att vara roligaste, men det kanske ändras eller transformeras med tiden. Vad som har visats upp under transformation är bilmodellerna i nya Carmageddon Reincarnation. Utvecklaren släppte en video där man får se lite hur skademodellerna fungerar i deras spel. 27 mars kommer det till Steam Early Access och det som backade projektet via Kickstarter får tillgång 2 veckor tidigare. Tidiga tillgång har även fått för vilka kartor samt spellägen som kommer vara med i kommande spelet Titanfall. 15 olika kartor har läckt via spelforumet Neogaf samt ett antal olika spellägen, bland Capture the Flag och Pilot Hunter. Vad som mer jagas är information om köpet av 3D Realms. CIO:n för danska Interceptor twittrade om att de har köpt Apogee/3D Realms. Det känns som att den pågående rättegången mellan Gearbox och 3D Realms genast blev ännu mer krånglig. Krångligt är det även att gissa hur många olika versioner av Street Fighter 4 Capcom verkligen kommer att släppa. Info har precis släppts om kommande Ultra Street Fighter 4 som har spelläge där man kan välja karaktär från de tidigare olika versioner av spelet. Detta för att möta fans som dividerar om vilken version av karaktär som är bäst. Man kan helt enkelt välja mellan, ja, ska vi ha Sagat från version 1 av Street Fighter 4, eller ska vi ha sagt från senaste versionen. Jag tror att det är 5 olika versioner som släpps av Street Fighter 4 nu. Alldeles för många. Men bästa versionen Civilization diskuteras också. Tyvärr är inte högaktuella Civilization Revolution en av de versioner som oftast nämns i toppen. Men gratis är gott. Civ Revolution är nämligen månadens Games with Gold-spel tillsammans med Dungeon Defenders. Civ är tillgängligt redan nu och Dungeon Defenders dyker upp 16 mars. Någonting som även kan komma att dyka upp är en film baserad på Minecraft. Notch själv har twittrat och genom detta bekräftat att han är i diskussion med Universal Studios som tydligen redan äger rättigheterna för en filmversion. För mig personligen kommer vad den gör att vara mer intressant än nuvarande Minecraft. Och detta var dagens nyheter med mig, Lenny Cyborg, 2003, Adamsik.
Intressant.
Ja, tack Lenny.
Tack, tack.
Jag vill verkligen fram emot det där Carmageddon alltså.
Ja, det, jag längtar riktigt mycket efter. Ska vi köra lite diskussion om nyheterna?
Ja.
Jag vill. Ska vi börja med South Park, censur?
Jag förstår inte,
ja, det beror på vilket sätt de censurerar egentligen.
De klipper bort hela små sekvenser. Sådana här, vi säger 20, kanske, vad ska jag göra, 20 sekunder långa sekvenser till och från i spelet. Och då kommer det upp en fin censurbild med någonting med någon EU-flagga. Och
ja, jag såg bilden och texten innan. De skrev så här, tyvärr EU, ni har ännu en gång blivit screwed eller något sånt.
Ja. Men samtidigt också när man tittar på South Park, är South Park själva censurerar på något sätt inom EU egentligen?
Nej.
Varför ska man då censurera ett spel?
Ja, det är en bra fråga. Och det är Ubisoft själva som har gjort det. Det är inte så att någon sån här åldersgruppering eller sånt har gått in och agerat med dem, utan det är de själva som har valt det från början.
Finns det några speciella regler när det gäller i så fall? Det kanske inte kan svara på så här, men finns det andra speciella regler kanske som gör att det blir censurerat när det gäller just tv-spel mot liksom serier? Kanske inte går under samma regler.
Nej, jag vet inte om det är olika kategorier hur det nej, ingen aning.
Jag vet ju att Australien och Tyskland är ju lite mer känsliga med just spel. Tyskland har ju klassiskt att man får inte visa blod i spel. Utan då är ju därför till exempel Mortal Kombat-versionen släpptes med grönt slem grönt istället.
Blod. Ja.
Nej, det var inte blod, det var slem.
Jaha.
Trams, ja, nästan
det ju. Så andra ord var inga människor utan alla insekter.
Ja, ungefär.
Ja, vad var nästan du vet?
Ja, King lagt ner trademarkandet av Candy i USA.
Okej.
Okay. Jag tycker att de har allt.
Ja, det är ju skumt att de har valt att göra det i USA men inte i UK alltså, eller i Europa ännu.
Om jag förstår det hela rätt med nyheten, med vad de har gjort är också det här med Candy Swipes. Jag vet inte om vi nämnde det förra veckan, men det här spelet som kom innan som är liknande som de sägs ha kopierat. Så har de ju försökt att köpa trademarket för ett 2004-spel som heter Candy Crusher. Och därmed har de ett patent, har de rättigheterna till en speltitel som är före Candy Swipe. Och därför kan de hävda att de var först.
Hmm. Sneaky.
Fruktansvärt sneaky. Och ondskefullt.
Ja, nej, de slutar med det. Ja, viftar näven ilska. Dumheter.
Nästa nyhet, vad hade du mer att...
Nintendo lägger ner sin online-tjänst för Wii och DS.
Ja, de passar på i maj samtidigt som de ska släppa Mario Kart 8. Det känns som att nu ska vi skiffla över folk som sitter och spelar Mario Kart Wii och nu ska de spela 8 och köpa Wii U.
Mm. Jag tycker bara lite kul att de fortfarande kvar affärerna.
Ja. Ja, men det är ändå bra att de har kvar affärerna för man har köpt skit med allt möjligt där.
Jo, men i alla fall. Det är ju inte så att de plockar bort spelen bara för att de stänger ner affärerna ifall de skulle få för sig att göra det. Men ja. Nej, jag förstår dem. Tjäna pengar. Ja.
Precis.
Darksiders 2 dykte upp igen i Wii U-affären. Det är väl trevligt?
Ja, okej. Okay.
Det betyder att Nordic börjar få saker och ting på banan efter köpet av rättigheterna.
Jaha, just det. De försvann därifrån, menar du? Ja, okej.
Ja.
Jag lyssnade inte noga. Ja, det är trevligt. Även om tvåan kanske inte är det bästa i serien av två möjliga.
Nej, jag gillar ju både Darksiders och Red Faction-serien. som Nordic har köpt. Så jag hade ju hoppats på att höra lite mer nyheter om eventuell framtid för spelserierna, men tyvärr inte, utan det var bara det de hade utan att
säga. Jag har spelat Red Faction 1, jag minns fortfarande PC Gamer när de satte in första liksom texten på ett Red Faction-spel med kommentarer vid sidan av hellre röd än död.
Ja, det var fint.
Fancy.
Nej, vi går vidare.
Transformers MMO, som nu heter MOTA, eller som nu är ett MOTA-spel.
Spelet?
Ingen aning.
Jag tror jag har registrerat mig för det här, att det ska komma, det var någon jävla sida där det är free to play eller något sånt skit, men jag tror jag vet, så bara registrerade mig för att jag kommer aldrig spela det. Det är ju så är det. Jag har inte så mycket att säga om det.
Nej, jag kollade på video idag på det. Det ser väl ut att vara, ja, det ser väl okej ut. Inget så jättespeciellt. Jag hade ju önskat att deras Transformers-design var lite mer old school och inte nya Transformers-designen.
Michael Bay-design.
Ja, precis.
Men kommer det inte något Transformers-spel som har lite blandat från olika designer och filmer och mer klassiskt och allt möjligt skit?
Ja, det vet jag inte. Jag har ingen aning om.
Kommer någon trailer på något sånt här? Det är liksom det tredje spelet från de som har gjort de här Fall of Cybertron och War of Cybertron eller något sånt här.
Ja, ja. Men det finns ju ett Transformers-spel som är för jäkla bra, som jag och min kamrat brukar tragga om. Det var det som släpptes till PS2. Jag kommer inte ihåg om det kom till en annan enhet. Men det kom ett Transformers-spel.
Ja, bara Transformers.
Ja, precis. Jag tror det var australisk studio.
Ja, men det sa du, det var bra, hörde jag.
Ja, det var faktiskt skitbra. Fick man köra omkring med sina Transformers på en liten ö och utforska fritt och skjuta lite fiender och sånt. Och sen kom det jättestora bossar. Och det var en bra spelmjota. Och det var fin grafik i det. Och det var kul. Men vi kan ju gå vidare. Carmageddon. Carmageddon Reincarnation.
Ja. Det här ser jag fram emot. Jag har ju sett fram emot ett Carmageddon sedan lång tid tillbaka, men det kommer ju aldrig.
Snart.
Det kommer. Så att jag är väldigt intresserad av att se ifall det kommer vara ett alltså en större karaktärs liksom del att välja ibland. Alltså jag tycker Carmageddon var jätteroligt att spela även som ett multiplayer spel liksom. Alltså ja, att plocka på sig de här riktigt ironiska och roliga power-upsen som finns i spelet, så alltså jag brukar säga att en välkörd Carmageddon-runda slutar med att åtminstone hälften av spelarna som är med i spelet studsar runt som fucking flipperkulor.
Ja, man hör ju att du har spelat Carmageddon i varje fall.
Ja, det är svinkul.
Nej, den här videon som jag har satt och kollat på med fysiken såg rätt kul ut. De provade att totalt slå sönder bilar med andra bilar och nej, det ser trevligt ut.
Jag ska testa checka in den här. Måste jag.
Sen nästa var ju Titanfall. Alla kartor och läkt och spellägen och sånt. Men det är ju bara lite mer info. 15 kartor.
Ja. Varför skulle de inte kunna... Jag förstår inte det här läkta. Fan, sänd ut det bara. Det kanske de själva som har sänt ut och så kallar de det läkt information för att göra mer så här attraktivt.
Ja, det var ju som vanligt någon som hade dykt in i koden till betan och där låg. Varför kan de inte lära sig att om ni inte vill ha det avslöjat innan så kan ni väl gå in och ta väck den där lilla listan eller vad fan det är de hittar allting.
Det sabbar säkert hela spelet om man plockar bort den här textfilen med 15 olika namn.
Hela spelet rasar ihop på betafunktionen. Ja.
Tyvärr. Cannot start game. Map list not available.
Två kartor fanns liksom och man fick aldrig se en lista på map som fanns eller game modes. Eller game modes fanns 3 stycken, men inga maps såg man.
Nej. Okej.
Sen hade vi köpet av Apogee 3D Realms av Interceptor.
Jag läste med om detta och det var ju någonting om att det var ju det här jävla Interceptor som de inte skulle få göra egentligen, men de hade ju köpt, de hade skaffat licensen när Apogee fortfarande, eller när 3D Realms redan fortfarande hade licensen och inte hade sålt den till Gearbox. Men sen så köpte ju Gearbox den när de tog över Duke Nukem och sådär.
Men ja, det,
de här nya, de verkar ju hålla på och förhandla med Gearbox om att få fortsätta med sitt spel. Samtidigt som de då köper upp 3D Realms och fortfarande inte har rättigheterna till spelet. Så varför köper de upp 3D Realms? Är det för att ha namnet kunna sätta på den? Jag vet inte.
Alltså det skumma är ju verkligen att men vi sätter igång och börjar tillverka ett spel baserat på en jättekänd spelserie. Men vi har inga som helst rättigheter till spelet. Och vi börjar så här annonsera för spelet också, men vi har inga rättigheter till spelet.
Nej, men de säger ju att de hade licens från 3D Realms, men de sålde ju hela märket till, som sagt, ja. Gearbox. Så då borde man ha tänkt, vi kanske ska fråga dem om vi fortfarande får göra det här spelet vi håller på med. Kan vara en bra idé.
Ja, och så gör de hela spelet och bara, men alltså vi har redan gjort ett spel här, kan inte vi bara få släppa det, snälla? Och så Gearbox bara, men de har ju faktiskt gjort ett helt spel, då kan de väl kanske få släppa det.
Och så kommer Gearbox bara vilja ha lite pengar för det och sådär. Så
90%, 90%.
Och det lär ju inte vara ett jävla skitspel ändå, som en fan bryr sig.
Hallås.
Ja, det var det sista nyheten.
Nej, det var det inte. Utan nästa nyhet är ju den nya versionen av Street Fighter 4. Femte eller sjätte versionen.
Var det så nu? Kunde man välja mellan alla karaktärer nu från alla spelen när man typ till exempel tittar på karaktärer?
Nej, inte alla spelen, utan du kan välja mellan olika karaktärerna i de olika Street Fighter 4-spelen.
Okej.
Som sagt, i första versionen av Street Fighter 4 är ju inte samma version som i tredje Street Fighter 4-spelet.
Alltså, jag tycker det känns lite skumt eftersom det är ju faktiskt communities som har egentligen med alla de här bugfixarna, att de patchar ju inte någonting, utan de gör, eller ja, de har kanske gjort små patchar, nu kanske jag sitter och ljuger i nattmässan här, men alltså de här stora spelen som släpps med olika namn, det är alltså balanseringar mellan karaktärer och allting. Hur kan man då säga liksom att liksom om de balanserar en karaktär, att ja, men den där var ju faktiskt bättre innan, men det är klart att de var bättre, de balanserar skiten då.
Jo, ja, det är lite skumt. Ingen aning.
Känns som ren idioti. Och jag menar, det senaste nu var ju faktiskt, det är community själva som har sagt vad som behöver förbättras och allting, och spelstudierna har ju faktiskt lyssnat, så att jag står med skeptisk till ett sånt här typ av val just nu.
Det är folk, säger jag då.
Men det här senaste är alltså det här Ultra.
Ja.
Ja, precis.
Ja. Civilization Free, det här Games Gone Gold, Games with Gold, Games Gone Gold.
Xbox.
Ja. Det är konsolifierade versionen av Civ. Och det ska väl inte vara någon höjdare än vad jag har förstått som.
Okej, okay. Då ska jag inte ladda ner den, för jag har inte gått in och tittat den, så att jag visste inte ens om det här.
Nej, vi har ju Civ 5 och det är väldigt överlägset.
Brave New World!
Ja. Ja. Men det andra spelet, Dungeon Defenders, jag kan inte dra mig till minnes vad det är för något.
Det är ett... Dungeon Defenders, du spelar upp till 4 spelare. Du har ett rum med en stor kristall i. Och det kommer vågor av fiender.
Ja.
På 2-3 olika platser. Och så får du som karaktär levla upp för det första. Du kan gå in, svinga ditt svärd, skjuta magier och jag tror du kan ha en pilskytt också. Och du får bygga upp olika traps och fällor och torn. Så att en Dungeon Defender är egentligen en 3D-persons vinklad
Tower Defense. Ja. Jag kommer ihåg vilket det är när man sa med stora kristallen. Jag körde demot, det är allt jag säger.
Jag har spelat från versionen och det fyller lite tid, men jag tycker inte det är fruktansvärt kul. Alltså tittar man på tornen så finns det lite roliga torn, liksom, typ torn som skjuter iväg fienden, men alltså det slutar bara att det blir en ren katastrof om man bara spammar upp grejer ändå. Så att jag menar, nej, så kul är det faktiskt inte. Men nej. Intressant. Tidsfördriv.
Ja, sista nyheten. Minecraft, film.
Alltså jag gillar inte Minecraft, så jag ska nog inte uttrycka mig längre, för då kommer det bli crazy.
Nej, jag vet inte heller vad man ska hitta på. Men
Jag tänker mig, alltså tänker man... Vad var det handlade om filmen så? Vad står det någonting i?
Nej, ingen info alls om
då tänker filmen. Man liksom, för det finns ju redan folk på YouTube som har gjort de här kartonggubbarna till Minecraft och gått omkring i. Liksom, är det en sån typ av film vi snackar om? Eller en animerad Minecraft-film vi snackar om? Eller en in-game Minecraft-film vi snackar om?
Ingen som vet.
Nej, och istället...
Är det någon som vill veta?
Istället så spelar vi en liten låt. Är ni redo?
Ja.
Det här är title theme från Battletoads till NES.
Oh yeah.
Ja, och då är tillbaka efter den korta lilla musikpausen.
Rare har ju väldigt typiskt sound i sina låtar, tycker jag.
Ja, David Wise gjorde all musik till alla deras 40 NES-spel eller något sånt.
Han hade mycket att göra.
Ja, verkligen. En musiker på hela alla team de hade.
Stackars han i matsalen och sånt. Nej, den där musikern, men sitter vi i honom.
Ja, då var det dags att prata om tillbehör. Har ni, Kristoffer, det var du som har bestämt det här temat, så du får introducera det faktiskt. Du vill prata om tillbehör.
Om tillbehör, tillbehör som faktiskt används till dagliga konsoler eller till gamla retrokonsoler. Det finns ju så många av dem, delvis sådana som är officiellt licensierade till konsoler. Men samtidigt också många horribla, till exempel tredjeparts anpassade konsoler. Just nu ser jag en bild fastnat på Gassi, men whatever. Vad jag tänkte på temat egentligen var väl att vi kanske hade kunnat få in några kommentarer på lyssnarnas favoriter av tillbehör, som till exempel om de skulle älskat verkligen här Power Glove till exempel till Nintendo 8-bitar, eller Super Scope till exempel till Super Nintendo, eller något annat sådär. Och jag har fortfarande inte fått några kommentarer ens under vår livesändning här angående just det här. Och jag tänkte nu, i alla fall för min del, så ska jag i så fall dra delvis ett tillbehör som jag själv har i min samling, som jag tycker är intressant. Men samtidigt vill jag också prata om ett tillbehör som verkar helt fullständigt horribelt, som också är gjort av en tredjeparts tillverkare.
Ja, jag kör på.
Jag vet inte om ni andra har hunnit förbereda någonting mer utöver det. Annars blir det väl bara snacka lite allmänt om tillbehören.
Ja, lite förberedd då.
Jag har lite sån här i bakhuvudet som man alltid har haft om tillbehör.
Ja. Yes, så jag kan börja med min som jag faktiskt har i min samling. Och det är ju faktiskt det senaste tillbehöret som jag köpte ifrån USA. Och jag kommer hålla fram den här framför. Det är baseballträt till Super Nintendo, den så kallade Batter Up.
Är göten i varje persons spelsamling.
Ja, det är ju ett baseballträ, blått till topp, handkontroll i form av att den reagerar på vad som är upp och ner. Så det är en liten handkontroll i mitten på baseballträt. Och sedan med det en väldigt, väldigt lång sladd som man kan faktiskt stå och svänga där utan att Super Nintendo flyger med en.
Härifrån ser det ut som en gigantisk mikrofon.
Ja. Jag visar ju här också som sagt, för de som faktiskt tittar på liven. För de som är podcasten, så alltså den är kanske 60 cm ungefär, så den är rätt bastant och stor, gjord i foam, foam.
Men att svinga den ger ingenting eller, utan det är bara...
att svinga den ska tydligen vara som ett krapptryck, för saken är att man ska använda den i den är gjord för brännboll baseballspel. Så att när man svingar den så gör man ett slag i spelet. Och min första grej är, jag vet inte riktigt hur det funkar, för det är bara svingen och någon gyro som läser av hur den slår. Jag äger tyvärr inget baseballspel ännu, och det är ingen som jag känner har något heller som kunnat låna ut eller vill att ge mig. Jag hade gärna velat testa den, men jag funderar faktiskt på om den ens är så att den reagerar på slag. Undrar om man kan spela något spel med genom att stå bara och svinga den mot alla håll och kanter. Det skulle vara intressant att veta egentligen. Men som sagt, det finns ungefär jag tror det är nästan 10-tal baseballspel i Super Nintendo. Och alla de här spelen har olika kombinationer. Jag vet inte hur väl det kommer synas nu, men det finns en liten switch i alla fall i mitten på den här kontrollen. Och det finns i manualen, står det förklarat hur de här ska vara switchade. Det finns 4 stycken. De är antingen upp- eller neddragna då. Där då. Men jag tycker det här är en väldigt häftig, alltså det är en liten cool ett coolt tillbehör till en konsol, tycker jag. Det finns ju rätt många häftiga också, till exempel som Steel Battalion konsolset eller accessoritetssättet som man använder för att spela till Xbox. Men just till Super Nintendo så jag är lite småförtjust i det här, och jag är glad över att jag faktiskt fick den för en rimlig summa. Det som är roligast av när man, om jag skulle köpa den här vanligtvis, jag köpte den här inplastad för lika mycket som jag kunde fått en använd för. Så jag är skitnöjd för det här köpet. Jag fick hem den, så öppnade den direkt.
Ja, det låter ju götet.
Ja, jag är inte den som samlar saker bara för att det ska stå liksom. Jag ska testa, jag ska tafsa, jag ska...
Helt rätt! Helt rätt!
Så alla ni där ute som bara plastar in era grejer, fy på er! Lär era barnbarn en riktig spelkultur istället för att de ska sitta och spela Minecraft.
Ja, man ska spela spel. Spel är till för att spelas. Då hör man.
Exakt.
TV-spel, exakt. Spel.
Inte stå inplastade i en hylla och aldrig petas på.
Exakt. Exakt.
Ja.
Vill ni börja prata lite om era tillbehör innan vi går vidare på ett horribelt?
Jag har ju inte haft så jättemånga speciella tillbehör. Närmsta specialtillbehöret som jag haft lite roligt med, det är väl egentligen den här gamepaden till PS2-an som Logitech släppte. Som var en gigantisk gamepad. Det satt ju ett tangentbord på den.
Jäklar.
Ja, om vi väntar lite ska jag gå och hämta. Så nu kan vi fortsätta snacka någonting. Kan vi visa upp för de som tittar här.
Jag kan, alltså ett av mina favorittillbehör till NES är ju NES Advantage, den här arkadkontrollen.
Arkadsticka och allting.
Ni som tittar, jag plockar fram den här, jag har ju det.
Den har väl turbofunktion också, va?
Den har alltså då en analog spak som inte är analog, utan det är bara som den verkar, ja, analog. Den är ju en spak. I alla fall, sen har den en stor B- och A-knapp som riktiga arkadknappar då. Och sen finns det då att man kan trycka in knappar för att sätta igång turbo på varje. Alltså att den trycks snabbt. Och sen kan du reglera hastigheten som med små rattar då, hur snabbt den ska. Sen är den, pluggas den in i båda kontrollportarna. Så man kan då byta mellan player 1 och 2 här med en switch. Och sen finns det start och select. Och sen finns det något som heter slow. Slow innebär att startknappen trycks om och om igen. Vilket på något sätt då ska göra att det går i slow motion eftersom det pausas. Vilket i så fall bara skulle fungera i vissa spel. Och är det dummaste någonsin. Ja.
Jag tänker på en sak när det gäller just den här NES Advantagen. Om man hade två spelare som hade en var, måste man plugga olika på de här två?
Alltså du kan, då kan du bara spela. Du måste där du får byta fram och tillbaka. Du kan inte spela två spel. Kanske, nej.
Jag tänkte om man kunde ha två kontroller till en. För att du behöver ju bara ha en egentligen i. Men eftersom det finns två ingångar,
ja, kanske, och en handkontroll. Jag har tänkt på att man kanske bara behöver plugga i den ena om man bara ska spela en spelare med den. Det är ju fullt möjligt. Det är klart.
Ja,
det
borde ju... Men något Lenny kanske känner till.
Switchen borde ju bara byta mellan sladdarna man har ikopplade. Det är klart. Ja.
Men jag tänkte att det var något så här att den andra sladden är bara för player 2 och den första sladden är bara för player 1. Liksom, för då blir det lite konstigt sen när den andra ska i, för den måste plugga i liksom den extra sladden, eller tvinnas den bara?
Nej, det är alltså, du ser här, de är...
Är den parallellkopplad?
De ligger bredvid, det är nog bara två olika, så man, när man switchar så kopplar den över till att nu är det kontroll 2, säger
man. Okej, okay. Yes. Ja, då kvittar du vilken man sätter i där. Ja. Bara att det är rätt på switchen då.
Ja,
precis. Men nu är Lenny tillbaks.
Jag skulle säga att den är designad av Lance Barr på Nintendo of America, som även designade NES och den amerikanska Zapper.
Låter som ett roligt namn, Lance Barr.
Som är den här. Ja.
Finns en grå variant också. Den röda är ju väldigt ikonisk för Captain M.
Den gråa kom ju först, och sen så kom de här nya amerikanska lagarna om att leksaksvapen skulle vara orangea, och då blev den orange-grå. Så går det.
För det var ju lätt att misstolka en NES-laserpistol för ett riktigt vapen.
Jag tror att det är folk som blivit arresterade över det också.
Holy crap alltså. USA är ett nötskal.
Ja.
Undrar om någon har blivit tillhandatagen för att de sprang in med ett superskål på axeln eller någonting. Han kommer spränga oss!
Ja, det, säkerligen så finns det sådana fall också.
Ja. Lenny,
ja. Kom igen. Nu ska vi visa upp för er som tittar. Så har vi en gigantisk handkontroll här i näven. En av de roliga handkontrollerna jag har, jag är väldigt förtjust i handkontrollen, är den här PS2-handkontrollen till eller som är släppt av Logitech. Och jag drar förbi här nu som ett litet rymdskepp. Och om vi tar och jämför här för er som tittar, så kan jag hålla den precis under mitt huvud. Och då ser man att den är ungefär lika bred som jag är bredaxlad.
Ja, så det är ungefär tre län i huvuden av
åtta möjliga.
Bra rankingsystem det här alltså.
Ja, och för er som inte tittar, så tänk att man tar en PS2-handkontroll, delar den på mitten, slänger in ett tangentbord mellan de här delarna, och så gör man den mycket högre också eftersom det ändå är ett tangentbord i mitten. Så den är rätt jäkla stor. Och tangentbordet i sig är ju ett USB-tangentbord som man kopplar in till PS2, så att man kan även ta loss det om man vill och använda som ett fristående, vilket jag har gjort många gånger. Det har faktiskt varit skitbra att ha med sig i vissa speciella tillfällen när man håller på att pyssla med datorer eller något. Så jag har haft betydligt mer nytta av tangentbordet i sig, eftersom det är så litet smidigt när man tar loss det, än handkontrollen i sig. Eller ja, det kanske man ska säga att i och med att det är handkontrollen, så ja. Men här, för de som tittar på en liten kik till, en lite så här gråsvartaktig tangentbord. Och knappar, analoga spak, så. Som sagt, till PS2. Och det var ju just när det var populärt med online-del till PS2, till exempel Final Fantasy, vad var det, 10 som online? Eller var det 11? Ja, ah, vilket nu avslutar.
Jag är jättedålig på Final Fantasy faktiskt. Jag vet att Tournament hade ju
11 är online.
Online-funktion, ja. I alla fall.
Samt att Socom 2 spelas ju en hel del. Eller jag har försökt spela Socom 2 med handkontrollen, men det blev inte så bra med i slutändan, så jag hade tänkt på ett brev istället och skrev till folket.
Skulle du vilja tänka dig att den här som man kan koppla på en Xbox 360-kontroll är lite smidigare, det här lilla tangentbordet?
Den är nog en hel del smidigare, framförallt en betydligt mindre. Den är inte lika bred som jag har bred.
Du behöver inte släppa kontrollen med händerna för att kunna skriva till.
Har någon av er testat den? Alltså, jag tycker den är, alltså, med tanke på att den är nästan lika stor som liksom, de, mellan de här, ska man säga, stöderna på Xbox-kontrollerna. Jag tycker den känns väldigt liten. Lite för liten.
Jag har aldrig provat CVF, faktiskt inte.
Nej, jag som sagt, jag har bara ett intryck. Nej. På den. Jag har aldrig sett den här sen.
Nej.
Men vi kan ta och hoppa över till en av mina andra favoritkontroller.
Ja, jävlar.
Och det här är ju en gammal PC-kontroll som jag brukar visa upp för folk. Och här ser ni som tittar online här. Det står en Cyborg på den.
3D.
Cyborg 3D till och med. Det är en Cytec-handkontroll. De gjorde ju sin Cyborg-serie. Som har många roliga handkontroller. Och just den här är ju verkligen fullproppad med knappar och roliga switchar och allt möjligt. Jag använder den väldigt mycket när jag spelar MechWarrior-spelen till PC.
Okay.
Ska visa upp framsidan också för er som tittar. Det är ju, ja, det ser lite speciellt ut. Tänk att man tar en, för er som har sett hur den här prototypen av PS3-handkontrollen ser ut, silverbumerangen, så påminner mig en hel del om det, fast de har en bit plast som sammanbinder nedre delen av det hela.
Ja.
Ja, och sen finns det axisknappar och sidoknappar och knappar bak, knappar fram. Jag vet inte hur många knappar det är på denna. Och massa switchar.
Jag kan säga, jag som i alla fall har fått se den i verkligheten och får känna på den. Jag har inte spelat med den, men den är väldigt skön att hålla i.
Ja, den ligger
man kommer åt liksom alla knappar utan större bekymmer liksom. Känns väldigt naturligt.
Den fungerar bra till PC. Nu har jag inte använt den på jättelänge eftersom jag inte har någon spelport. En sån här spelportskontakt. Jag vet inte riktigt vad jag skulle använda den till heller. Nackdelen är att den har ju ingen vänstra, alltså en analog spak till vänster, utan den har bara en analog spak till höger. Det är lite synd. Annars har den ju varit jättebra fortfarande.
Spela retrospel.
Ja, styrkorset är väl kanske inte någon sån här precisionsstyrkors, utan det är väl snarare att aktivera någonting då och då. Det är ingenting jag skulle vilja spela plattformsspel med i dagsläget.
Okej. En lösning var därför jag försvann för dem som reagerade över det.
Mm. Nej, men vad säger du, Chris? Ska vi hoppa på någonting annat?
Ja, det kan vi göra. Och jag skickar en liten länk lite snabbt till Gassimaluk med en liten länk till YouTube som jag hoppas på att han kan spela upp samtidigt. Det är nämligen så, jag valde ju det här att något så här jobbigt, konstigt och nu även har jag gått in lite på bisarrt tillbehör till en konsol. Och detta fallet så är det konsolen NES som jag har valt att vara väldigt bisarr kring.
Jag jobbar på det.
Och den här enheten heter så lite eller så mycket som U-Force.
U-Force. Då vet jag vilken det är.
Ja, U-Force är en liten väska som man öppnar, en liten laptop. Och den här laptopliknande saken har då IR-sensorer som läser av. Och det Gassi sätter upp nu är egentligen reklamen för denna enhet. Så att det är meningen av att man ska kunna vifta och hålla på framför den för att den ska då reagera ens handlingar som vad ska vi säga, knapptryckningar till NES-kontrollen. Så att slår man emot den så skulle det vara precis som att slå i Punch-Out till exempel. Eller stå med någon så här gunning mode style skulle vara som att skjuta sig saker i Top Gun till exempel. Så på reklamfilm som de som tittar nu ser, jag tror vi kan lägga en i länkning så att för de som lyssnar på podcasten kan gå in på videospelsklubben.se sen och titta på den här bara för att se liksom hur awesome den här verkade vara. Och sen nu ska jag ju berätta varför ni inte är så jäkla awesome. Så det är lite kontraproduktivt. Men jag tycker folk måste se det. För man, tittar man på reklamen så blir man sugen. Helt klart. En handkontroll, en game controller. Gjord av Broderbund. Det är något så här O med streck igenom. Jag vet inte hur det ska uttalas på det. Till dansk eller något.
Gammal klassisk spelutvecklare.
Mm-hmm. Det finns inte jättemycket information om det här, men den är ju gjord för knapptryckningar av de här rörelserna man gör. Så att på så sätt då den sprider sig över så mycket fler spel på så vis. Men grunden för det var liksom att man ska inte behöva röra någonting, man ska kunna vara i luften och fortfarande kunna spela sina spel som aldrig förr. Och när man tittar då på hur den här enheten eller kontrollen godtogs så av IGN:s egna editor så blev den listad som en av topp 10 sämsta speleditioner eller additioner inklusive.
Vad jag läst så är det väl den funkar väl nästan aldrig när man använder den.
Nej. Och det är likadant, MSN listar den också som en av de sämsta gaming-grejerna. Och det som då gjorde den egentligen så jäkla dålig var ju egentligen på grund av dessa, alltså de röda IR-sensorerna var så pass dåliga, var de delvis. Och det reagerar inte alls mycket när man använder den, även om man slog mot skärmen och allting, att folk nästan gjorde någon typ av överreaktion mot den. Det finns även några andra som har gjort roliga bilder på från den här commercialen där liksom, den här skådespelaren då som ska försöka sälja in den här produkten. Att, han står och slår nästan i luften, men inte ens i närheten om man verkligen går in och tittar på den här commercial-delen. Att han verkar inte ens vara i närheten och träffa den här ibland. Så att, jag menar, fysiskt så borde man inte ens reagera, men bakgrunden på flashiga grejer och allting. Så att tittar man riktigt noga så ser den här skådespelaren ut som att holy crap, alltså det är ingenting som funkar med den här. Och så har de skrivit efter att direktorn säger we're not paying you to think Damn it!
Okej.
Okay. Vilket jag tyckte var lite kul. Och många säger att med tanke på att man har en sån här upplyftningslaptop-variant på den, så brukar de säga att om du köper den här kontrollen så kan du lika gärna öppna den, borra en massa hål in, så kan du köra någon sån här fattigmans battleship med den istället.
Okej.
Okay. Så att så crap är den.
Ja, oh, okej. Okay. Ja. Oh.
Så mitt exempel på någonting som är väldigt dåligt, ett riktigt dåligt tillbehör till NES. Till
ett av många dåliga tillbehör till NES.
Ja.
Oh.
Ja, det pumpas ut en hel del kast just under 8 och 16 bitars eran, tycker jag. Det var nog främsta, ja okej, okay, om man inte räknar med Wii-tillbehören också, som bara är plastsaker man sätter på enheten eller handkontrollen.
Ja, så gott.
Men just där så var det väldigt poppis med slänga ut en massa skräp. Mm. Kommer ni ihåg den här där man satte på huvudet och så hade man sån liten ruta framför sig, så skulle man skrika till den när man skulle skjuta.
Fire. Jag kommer inte ihåg, vad hette den? UFO. Lasers. Scope eller något sådär hette den väl?
Nej.
Jag kommer inte ihåg. Jag har en kollega eller en kär kompis till mig. Som faktiskt köpte en sån här av en person. Men han blev ju lurad på dealen, för den var trasig tyvärr. Jag har i alla fall haft en sån på huvudet. Och den ser förbannat.
Laserscope.
Jag sa väl laserscope.
Ja, det kanske du sa. Jag hör inte så mycket, helt förkyld.
En annan sak så, när det gäller, just nu pratar om Nintendo 8-bitars i alla fall, som jag också fann lite så här bizarrt, men alltså lite intressant. De släppte faktiskt någonting till NES-TV. Jag tror det var 1987, som hette faktiskt Famicom 3D, som var 3D-glasögon till Famicom.
Ja, det stämmer.
Tydligen var den helt värdelös också, så att det blev aldrig någon hit. Men det var bara exklusivt i Japan, vad jag förstod.
Mm. Det var väl inte värdelös, det var väl snarare ganska meningslös.
Ingen 3D i spelet liksom, så det var värdelös.
Det är väl klart, om det var ett 3D-baserat spel, så är det klart det blev 3D.
Hur många spel är 3D-baserade i Famicom?
Ja, det är för ett par stycken i alla fall. Det finns 12 kanske.
Red Racer i varje fall.
I Europa och USA så fick man istället såna här glasögon med svart, grönt och rött.
Menar, såklart.
Och man slår av 3D-effekten med select-knappen i de spelen. Red Racer och 3D World Runner. Ja. Inte så. Ja. Det ser häftigt ut i alla fall.
Ja.
Mm. Men vi kan hoppa över. För jag kommer ihåg ett tillbehör som jag såg när jag var liten i en Sega-tidning. Och redan då så tänkte jag, fy fan, det här måste vara skit. Det jag snackar om här är Segas Activator.
Ja, det har jag hört mycket om. Jag läst lite om det nu också, i och med den här tillbehörsspecialen.
Ja.
En rund ring, en hexagon la man ut på golvet.
En oktagon.
Eller oktagon bara. Oktagon menar jag.
Mm. Ja, man har den här plastsaken på golvet. Sen känner den av när man bröt fältet som sträckte sig uppåt. I den här.
Det är ju IR-sensorer återigen. Och de sköts ju upp i taket. Gjorde de. Så att när man bröt dem så blev det kommandon. Men jag vet inte om det var skillnad mellan slag och spark. Men de säger att de ska kunna göra skillnad på båda, men jag tror inte det.
Ja, den funkade jättedåligt. Men det ser jätteroligt ut när folk använder den. Man liksom bara fnuttar iväg foten precis lite utanför ringen. Så,
till vad var det här för någonting? Till Mega Drive?
Ja, precis. Mega Drive Genesis.
Fanns det inte någonting till PlayStation som var till fightingspel? Mest var några jävla stänger man ställde upp och så var det sensorer och grejer.
Stämmer. Jag har en kompis som använde dem också, men jag fick aldrig se han använde dem. Han tyckte det var så skamligt. De var skitdåliga tydligen.
Men de försöker innovera det hela, men så blir det bara skit när det ska vara billigt och ja.
Ja. En annan sak som fanns ju en Game Vest. Jag kommer inte ihåg vad den hette nu bara för det. Jag kommer inte ihåg vilken enhet det var nu heller. Fan vad dåligt. Det här är ju dålig research för min del nu. Bara för att jag glömde allting och inte har det uppskrivet. Men den väst i alla fall som kostar ungefär lika mycket som en ny konsol kostar. Och då sätter du som en högtalare i en väst på ryggen. som var, alltså det var ju en subwoofer-högtalare, så att den konverterade knappar och slag som skedde i spel, så att de körde med olika frekvenser, som på så sätt då med låga frekvenser får så att det känns som stötar i ryggen, så att man på så sätt fick virtual reality när man spelade sina spel.
Jag kommer ihåg denna. Det har varit kul att prova på den. Jag har sett den någon gång i någon affär.
Den ser superplastig ut.
Visst gör den det?
Typ någon form av haptisk feedback i spelet. Ja, alltså, så man precis känner av att man blir skadad.
Fast feedback på kroppen.
Ja, jag såg minst denna också.
Tyvärr var det ju många som vred sig för den här, för att den kostade typ lika mycket som en konsol själv gjorde, så att jag tror de skrev något att den kostade runt $150 eller någonting sånt.
Ja.
Det är ju insane ändå. Men samtidigt så virtual reality var ju riktigt fancy-schmancy på den tiden.
Man borde ju kunna hitta en för en sån här femma eller något i dagsläget. Eller så blivit jätteeftertraktad. Skit också.
Borde köpa på oss massa så obskyra tillbehör nu.
Oh.
Yes, Lenny, eller Gassi menar jag, har du någon så här dålig eller rolig komisk tillbehör? Alltså,
jag har faktiskt inte använt så mycket ovanliga tillbehör genom åren. Jag har mest undvikit sånt skit.
Men är det någon särskild du kommer att tänka på när vi snackar om kassa tillbehör?
Nej, ni har ju tagit de roliga, de här som ska ha någon form av sensorer som känner av, de är ju verkligen...
de är alltid helt makalöst roliga.
Ja, de är... Jag ska fundera lite till här, det måste finnas någonting jag inte kommer ihåg just nu.
Ska vi försöka dra lite snabbt längre så vi får igång en lite bättre konversation här då, kanske?
Ja.
Vad för tillbehör... Till vilken konsol som helst just nu, så länge det är möjligt, skulle vi vilja sett. Om vi säger så. Så ta till exempel om vi skulle ha haft vad saknar för tillbehör till exempel till NES? Ja, vet mig själv i kinnan.
Bra jobbat.
Gjorde ont. Aha.
Vad för tillbehör vi skulle vilja se till exempel till NES?
Ja, eller vad som helst liksom. Ja.
En bra fråga.
Som sagt, tillbehör sprider sig för men alltså mycket. Till exempel ett tillbehör som finns är ju också, det är ju liksom en handkontroll som liksom sticker ut på något sätt. Till exempel som har varit till PlayStation 1 tror jag det var nu, så fanns det ett slagsmålspel där man då, när man köpte en Collector's Edition av en, fick en Wu-Tang Clan handkontroll.
Just det.
Den skulle tydligen vara jätteplastig och jätte... liksom inte skön alls att hålla i, men den ser lite smårolig ut. Det är Wu-Tang-märket av det här W som blev så känt på deras klädesmärken. Så att, har ni några intressanta förslag på vad man skulle kunna vilja se? Hade man gärna velat sett någon möjlig virtual reality, någon citattecken liksom innan nu, vart vi är nu med till exempel Oculus Rift? Eller är det någonting idag vi kan tänka oss som borde varit bättre?
Just nu när Oculus Rift ändå är på väg ut så är jag nöjd på den fronten. Jag vet att Sega har hållit på jättemycket med just virtual reality-saker. Det snackades ett tag om att de var på väg ut med en hjälm till Mega Drive, vilket var lite väl ambitiöst kanske. Mm. För att släppa en VR-hjälm till Mega Drive är kanske inte det smartaste så här i efterhand. Så det betyder att de inte gör det. Men Oculus Rift i sig är ju, jag är jättesugen på den. I den slutgiltiga versionen har man uppat upplösningen lite.
Mm-hmm.
Annars så jag kommer inte heller på någonting. Det skulle ju vara den här Steel Battalion-kontrollen till Xbox som jag vill ha. Ungefär en sån, fast ännu större.
Trash snack skriver i våran privata videospelsklubbens officiella chatt här, och han påpekar ju det att den konstigaste kontrollen slash tillbehöret han har haft är nog den man fick med Ridge Racer Type 4. Mitt i kontrollen var det en rund styrplatta man styrde fram och tillbaka som en gammal telefon. Skulle tydligen vara optimal för bilspel. Alltså det låter ju lite som en kontroll för typ till exempel spel som Micro Machines ändå.
Ja, men den hade jag faktiskt tagit med i, som är roliga kontroller som vi skulle snacka om senare. Den heter Jogicon, om jag inte har fel för mig.
Ja, oh, är det inte den som man vrider på mitten eller?
Nej, det är Negcon heter den. Båda är ju släppt av Namco.
Okej. Okay.
Och Jogcon fungerar ju egentligen, eller har egentligen bara stöd för två spel. En är Ridge Racer, andra är det är till och med Ridge Racer 4, och andra är Virtual Racing 2 tror jag, till PS1.
Okay.
Och den ser rolig ut. Det sitter ett hjul i mitten och det är ju force feedback i hjulet också, så den kämpar ju emot när jag försöker vrida på den som en liten ratt.
Mm-hmm.
Och det, folk har försökt spela med den, men det var väl tyvärr inget som var så jättebra i slutändan.
Ja.
Men däremot, ja, vad skulle du säga Chris?
Nej, jag tänkte bara gå vidare, men säg det du skulle nu. Jag ville bara ta en annan parallell mot saker jag vill se.
Ja, jag tänkte hoppa över direkt till det mer lyckade experimentet om Namco, nämligen Negcon.
Kör vidare.
Det var ju den som du menade när jag sa att man vred. Den sitter ju som en PlayStation-handkontroll, fast du kan ju vrida på vänster och höger del för att simulera riktning som du styr i med bilen, alltså som ratt.
Mm.
Och den av de som, jag har personligen aldrig spelat med den, men de som spelar med den säger att den fungerar riktigt bra till just bilspel. I och med det här analoga styrmomentet som blir när du vrider den. Och den hade ju dessutom analoga triggers för gas och broms och sånt. Mm. Och den hade stort stöd i spel också. Bland annat Gran Turismo och sen även Wipeout. Och några spel till PS2, bland annat Ridge Racer och Wipeout där med, stödde spelet.
Undrar du skulle vara spela plattformsspel med den?
Det
vrida på för att gå framåt, vrida på för att gå bakåt.
Det är kul för att man kunde titta på något annat moment i plattformsspelet med den här mekaniken.
Var det PlayStation?
Ja, PlayStation. Ja.
Så jag tycker vi ska köra Negcon-kontroller, ska vi köra Tombi 1.
Jag vet att de säljer ju en, jag tror att det är Japanspel eller svenska tv-spelbutiken på Tradera, säljer ju en Jogcon för tillfället. Men jag är inte så sugen på att betala 200 spänn eller vad fan de vill ha för en sån.
Mm. Är det bara kontrollen då eller är det med box?
Ja, det är med box också.
Okej. Okay. I sådana tillfällen, man vad ska använda dem? Vad fan ska man ha boxen till? Man typ får hem den ändå, så ska man typ torska boxen.
Ja. Ja, men den ser jätterolig ut i alla fall. Ja, båda kontrollerna, både Jogcon och Negcon, ser jätterolig ut.
Mm. Jag var lite skeptisk till den där snurr. Det kändes jättekonstigt, tyckte jag. Jag är inte van med att vrida på handkontroller här, nämligen. Vem är det egentligen nu när man tänker efter? Fy fan. Vad kände du klar på den?
Jag är nog färdig med den delen där, så att över till dig igen.
Ja. Jag vill ju ta en lite mer nyare. Jag hade ju min serie förra året där jag körde Kinect hela tiden. Och jag har ju känt det väldigt många gånger under mitt Kinect-spelare att alla spel känns ju väldigt så här, baserat, antingen över eller underkroppen, och inte så mycket både och på något sätt, att man är aktiv med båda. Och jag hade ju så gärna sett egentligen att man hade tillbehör till Kinectet. Man kan patcha något sånt. Så att ett tillbehör kanske ser rätt dumt ut. Men att du kan till exempel ha ett gevär och på något sätt göra då någon typ av rail shooter. Genom att man använder ett tillbehör att sikta med. Så att man får en mer realism där i. Hade jag gärna velat se. Men det är ju inget med det. Utan det är ju ens händer och armar och ben som symboliserar sådana saker. Men jag hade gärna velat se någonting så att säg att ett vapen har en vissa punkter eller någonting som Kinecten kan reagera på, som blir som någon slags extension till själva kroppen, för kroppen syns ju bara som hela alltså sträckgubbe liksom. Så jag menar, varför skulle man inte kunna göra någonting som kan anpassas bättre?
Ja, men det du säger, det är vettigt. Just en av nackdelarna jag tycker med Kinect, det är att interaktionen mellan dig själv och spelet, den blir för diffus. Även
exakt.
Om du gör saker med kroppen så blir det ju inte riktigt motsvarande på skärmen. Du kan inte få någonting direkt kopplat till din rörelse i sig, utan det är snarare bara att det triggar saker.
Exakt. Och det hade ju lite med, för här får man dra också en parallell när jag kopplar mitt Kinect till datorn, till PC:n då. Och jag testade ju faktiskt spela World of Warcraft det här, och det är ju inte så, alltså det kändes inte så jävla svårt spelmässigt, för alltså, jag kunde bara luta mig framåt med huvudet, så sprang min gubbe framåt, jag lutade mig bakåt, då började han gå bakåt, Vred jag mig åt sidan, ja, då vred sig gubben åt sidan. Linar jag åt höger eller vänster, då strafar gubben. Och sen gjorde jag liksom bara mina attacker om att sträcka fram höger eller vänster hand, upp, ner, höger, vänster. Så jag förstår inte varför kan man inte göra bättre Kinect-spel? Allting ska vara så här, ah, men du ska göra så coola saker och så. Och liksom hälften av de grejerna kan Kinectet inte ens reagera på, för att liksom det är för diffust. Men då kunde man lika gärna haft som de här IR-kamerorna, man sätter typ en röd prick i pannan och så följer liksom IR-kameran den liksom och vrider efter det. Så, som en del säger, fattigmans Oculus Rift.
Ja. Nej, andra
sådana tillbehör som faktiskt... Ja, nu hoppar jag in på Nintendo och bärsar lite där. Wii gjorde de ju en ganska fail sak med. Det finns nämligen en professor i USA, jag kommer inte ihåg exakt var han bodde nu. Det här läste jag kanske 2 månader efter Nintendo Wii hade sin release. Då en professor redan hade börjat experimentera på det. Och om personerna på Nintendo egentligen, istället för att lägga IR-porten i handkontrollen som vi idag har, eller de här tvåpunktskänsliga delarna, de ska ju ligga inom den här rutan, för det är som har kalibrerat en Wiimote i Wii. Vet hur det ser ut. Då har man den här fyrkanten som de här två prickarna ska vara i, och då börjar den reagera för den går höger, vänster, upp, ner och sådana saker. Istället, den här professorn, han sätter handkontrollen vid tvn. Och sen sätter han på sensorerna på sig. Så han kunde ha upp till 10 punkter och få ett 3D-djup på att bara skifta om sensorn mot handkontrollen och köra med sensorn istället. Vilket jag tyckte var skithäftigt. Som jag egentligen tyckte att Nintendo borde ha anammat. Men nej.
Ja, men hans sak där, den var faktiskt jättesmart. Jag vet exakt vilken du talar om där. Mm. Och det var ju grymt smart tänk av honom att utnyttja på det sättet. Bara göra tvärtom, mer eller mindre.
Exakt.
Så får han ett coolt 3D-djup och 3D-effekt och allting, ja, utan att vara 3D.
Exakt. Och han fick, alltså just det att man kunde få fingrarna också. Då kunde ju gjort så jävla coola pussel. Alltså Nintendo som är så barnvänliga kunde gjort... liksom handskar och sånt som man kunde använt och plocka och... men liksom, varför inte göra ett Nintendo-spel där man bygger med Lego liksom? Då kan du använda de här för att fysiskt sett plocka grejer liksom. Och då går man nästan lite in på vad PlayStation gör med... vad hette det nu? Vad hette det? Book of någonting hette väl den? Book of Wonders?
Ja, något sånt. Den här boken och... Ja. Som, ja.
Exakt, och där har du ju det här trollspöt istället du... kan trolla runt med. Så gör man saker. Och då känns det lite rädd. Då kunde man lika gärna skaffat fysiska bitar som man kunde bygga med varandra hela tiden. Men saker påverkar spelet även om du kanske förstör det. Ingen. Eller något. Jag vet inte.
Mm. Nej, men
Nintendo är bra på det här. Jag tycker de borde ha namnat det bättre. De gör ju inte super mycket bättre än då när man pratar om Wii U.
Men samtidigt så känns det ju som att det här är någonting de både har tänkt på allaredan. Så att antagligen så finns det ett gott skäl till varför de inte gjort det också.
Ja.
Jag hoppas i varje fall att de har det.
Jag hoppas verkligen det med. Men samtidigt så jag hade ju hellre vilja betala $50 extra eller ja, hur mycket pengar är, 500 spänn. För att se det här vara möjligt istället.
Ja, ja, absolut.
För det hade ju så mycket, det hade haft så mycket mer potential även om kontrollen fortfarande hade sett ut likadan som den gör nu.
Mm.
Men. Någon bashing.
Ja, ja. Vad jag har du för...
Jag vill att du ska smsa när vi är klara.
Ja, han
ser ut att vara tillbaka. Halsen.
Ja, problem med halsen.
Men det var ju ett diskret vid sidan om meddelande som du inte skulle säga någonting om det. Jag sitter här nu, du för fan inte smsar.
Men du sitter ju med mutant och allting.
Ja, men jag hör väl dig för fan.
Du får väl vara med.
Herregud, jag kan inte prata där. Det är lite svårt att diskutera när det kliar så mycket i halsen att jag knappt kan föra en konversation.
Du, var nu tyst med att dricka din ingefära med Coca-Cola-tjafs igen.
Trash kommenterar återigen nu att där vi diskuterar om Wii-grejen här får nog tänka på iToy till PS2. Den här kameran som man kunde göra både ena och andra. Jag bara minns väldigt mycket att man kunde göra väldigt obskyra grejer som typ luftjuck och sånt för att saker skulle hända in game. I leave something with that.
Ja. Men vad har du för tillbehör du skulle vilja ha tag i, Chris?
Alltså, när jag tänker på tillbehör som jag verkligen skulle vilja ha, just nu så det som jag mest är sugen på är ju egentligen det här, försöka få in mer. Jag tycker helt klart att retrospelarna och nymoderna spelarna, vi är för stilla. Jag gillar Kinectet, jag gillar Xbox One, den bättre Kinecten också. Jag har inte sett det mycket, men jag gillar liksom rörelsen och allting. Så att jag menar, den som jag ser fram emot, som redan är på gång av tillbehör, är Omni. Och det, jag vet inte hur mycket ni vet om Omni. Jag vet att vi har nämnt den en gång innan.
Jag vet vilket det är.
Ja, jag ser fram emot den jättemycket. Och det är faktiskt ett tillbehör som jag saknar på marknaden, som jag vill se nu. Jag tycker det är dags för den.
Du kan väl berätta lite om Omni.
Omni, simpelt sagt, du står i en rund skål med massor, vad ska man säga, ränner i. Och de här rännerna är ju till då för att du ska glida tillbaka hela tiden, för att man har på sig ett par skor med som kulor under. Och de här kulorna går då i rännerna, så att när du går i den här skålen så kommer du aldrig gå uppåt, utan du går på samma ställe hela tiden. Men när du går då framåt hela tiden så reagerar då skorna. Jag vet inte om de skulle skicka någon elektrisk puls eller någonting, men det blir som knapptryckningar hela tiden. Så att när du rör dig runt så rör sig gubben framåt. Så att kombination som de hade då när de visade upp det här var ju då, de har Omni, de har Oculus Rift, och så hade de någon enhet som man kunde ha ett gevär till för att spela first person shooter. Men i första exemplet som jag gillade jättemycket var ju att de körde Skyrim. Och han gick ut på en helt vanlig stroll och gick ut och sprang. Allt han gjorde var att springa runt i sitt eget vardagsrum liksom. Det tycker jag är jättehäftigt. Och som sagt, jag ser fram emot. Jag välkomnar den med öppna armar.
Ja, den är ju cool. Den tar också lite utrymme. Det är väl det som är nackdelen.
Ja, de senaste jag läst om den så försöker de anpassa så att den kan vikas ihop lite mer. Tyvärr är det den här basen som tar störst plats. De har redan fixat i ordning så att det går att vika ihop övre delen, alternativt ta bort den. Så att den största delen är egentligen den här lilla klumpen i botten som man har. Men den är absolut ingenting emot vad första prototypen var. Då första prototypen var typ 3 gånger så stor.
Jo, de har justerat en hel del. Och det behövs för att den överhuvudtaget ska kunna säljas till någonting annat än så här, presentationer och marknadslösningar och
dylikt. Ja, jag tänker mig annars är typiskt en arkadgrej som kan stå på laserroomhallar.
Ja, men lite sån känns det ju som i dagsläget. Den är fortfarande lite för otymplig för hemmabruk.
Ja, men samtidigt så, jag menar, de svenska hemmen eller hemmen i allmänhet börjar ju bli allt mer öppna. Liksom de börjar bli allt mer clean, och man döljer rätt mycket inom garderober och sånt ändå. Tycker jag. Ja. Men jag bara sitter och flimrar lite och tittar på allt som står överallt. Eller?
Ja, jag kommer att tänka på att ett av de mest använda tillbehör jag faktiskt inte snackat om, nämligen de gamla heliga dansmattorna. Till Dance Dance Revolution.
Ja, de var till PlayStation 2 också.
Ja, PS1, PS2, PS3.
Ja, finns även dansmattor till Wii.
Ja, Wii.
Men första mattan måste väl vara till NES, den här Family
Fitness fan, ja. Eller något sånt.
Ja.
Ja, allting börjar med den mer eller mindre.
Ja.
Men jäklar vad jag har spelat mycket på dansmattor mina dagar, Dance Dance Revolution. Det är så jäkla kul tyckte jag.
Jag har spelat mer på arkadmaskinerna på Liseberg än vad jag spelar på en dansmatt.
Jag tror jag slitit ut 4 dansmattor eller något.
Damn.
Jag hade massa olika versioner av Dance Dance Revolution-spelen.
Det är kul att höra dock.
Ja, jag tyckte det var skitroligt. Men det var ju ingen dans i sig, utan det var ju verkligen bara att lära sig taktik om hur man ska flytta benen på snabbast möjliga sätt.
Exakt. Det är ju mer en alltså, typ stampdans ungefär.
Ja.
För att alltså, det är verkligen så här stampa med Leroy-känslan när man går upp på typ expertnivå. på de här spelen. Men jag tycker det bästa som är bra att nämna, värt att nämna, är ju egentligen musiken i DDR, alltså DDR-spelen. De är ju förbannat underbara, och det tycker jag än idag mycket som när DDR-spel är. Det är mycket Eurodance, så jag avgudar verkligen Eurodance spåret, ja.
Alltså Eurodance är så kast så att det blir coolt.
Jag tycker Eurodance är jättebra. Jag lyssnar på det vardagligt. Ja.
Utan att skämmas.
Ja.
Ja, cred till dig. Cred till dig.
Ja, jag tycker den är melodiös och jättebra liksom, så att jag klagar inte alls. Jag vet inte.
Ja.
Mer pepp än plepp, om man säger så.
Ja, nej, men det power to you, power to you.
Mm.
Har vi någonting annat roligt inom tillbehörsdelen?
Har Gassi någonting? Du har suttit och tänkt en stund. Eller vill du ha tyst ett tag till?
Det ser ut som att han vill.
Jag har ingen förmåga av att...
Tala längre.
Så bra gick det.
Jag orkar liksom inte tänka eller lyssna eller prata eller någonting.
Okej, så vi har Gassi en liten bild där nere mutad. Och så
jag
kan
bara
vi
väntar på
lite.
Att ni ska bli klara så jag kan stänga av och gå härifrån.
Vad säger du, Chris? Ska vi dra ut på det här nu?
Ja, jag tycker vi drar ut på åtminstone ett tillbehör till. Och jag tycker, Lenny, du får öppna upp lite. Det är det nu. Men samtidigt så kan vi gå vidare ifall vi har något mer. Vi har ju även... Som jag tycker kan vara kul att nämna, eftersom de har ju utvecklat så mycket med tiden. Och då tänker jag ju på laserpistolerna från allra första början. Zappern till NES. Den var ju förbannat skitbra. Hade väl sina negativa sidor i form av att till exempel i Duck Hunt att man kan skjuta en spegel samtidigt som man skjuter en anka, så händer massa lustiga grejer. Och nu börjar Gassi hålla på massa små grejer för sig själv. Jag vet inte om man kikar sappa sig själv.
Liksom.
Men samtidigt så har vi ju utvecklingar och allting. Som SNESet gav ju Super Scope. Och helt plötsligt gick vi från pistol till en stor bazooka uppe på axeln. Vi har även fortfarande Lethal Enforcer-pistolen som är en revolver till Super Nintendo. Också välkända ifrån arkadmaskiner finns de. Finns både till Mega Drive och Super Nintendo. Den som är rosa är mer ovanlig än den blå. Men sen har vi ju även, när man går över till PlayStation 1, då har vi den här Namco-pistolen som ser fruktansvärt futuristiskt och fräsig ut.
Mm, som jag har fortsatt mig själv med.
Yes. Och de som vill se den så finns det ju i våran flik om oss där och kan gå in och checka. Vad har vi mer för laserpistoler ändå genom tiderna?
Vi har ju, ja, vi kan ju bara ta Mega Drivens motsvarighet till Super Scope. Det heter ju en Menacer.
Var det också en bazooka på axeln då, eller?
Nej, den här såg faktiskt lite coolare ut. Men den var så plastig så fanns det inte. Det ser ut som ett futuristiskt handeldslaservapen med väldigt stor pipa. Men sen kunde du sätta på så här axelstöd och någon slags prickskyttesak ovanpå som var helt värdelös.
Men det var bara mer så här cool status att sätta på dem.
Har man bara pistolen i sig, eller den här handhållna delen, så ser den jättecool ut. Men så får du sätta på det andra ser den helt värdelös och jätteful ut. Men det var bara
så. Om jag säger så här, skulle du vilja se en mer interaktiv Zapper-pistol? Säg att till dagens, säg Kinect då. Zappern är en shale gun, och när du trycker på den så snurrar den samtidigt som du skjuter i spelet. Till exempel passande till Rambos nykommande rail shooter här. Låter det coolt?
Eller? Jag började koppla bort när jag såg Rambo direkt här.
Jaha, men då säger jag väl Virtua Cop då.
Åh, Virtua Cop. Nu får de igång mig här.
Ja.
Men, jag vet vad du ska säga till mig.
Exakt, men det är för att jag älskar att spela själv så jävla mycket också. Nej, men om jag bara tänker på Zapper-möjligheter liksom, vill man ha en Zapper som kanske gör saker också för att få att den känns mer legitim och alltså, realismen känns lite bättre så här, i spelmöjligheterna.
Jag tycker Time Crisis-pistolen gjorde jäkligt bra, alltså den som Geekon baseras på, Namcos pistol. Och det var att den hade... Ja, den har rekyl, helt enkelt.
Jaha. Är det någon typ av feedback då i själva enheten då? Som
ja, den skjuter tillbaks. Jag kan ju ingenting om pistol i sig, men överdelen, precis som man skjuter med en
vanlig pistol. Okej, så det är manteln som rör sig då?
Ja, precis. Så att den ger ju en rekyl när den skjuter med den. Och det är jäkligt coolt. Och hade de släppt en sån pistol med en bunt vettiga spel, så hade jag varit den första att ställa mig kön till att köpa en. Jag älskar också Zappespel.
Men jag tänker mig i dagens läge att det just pistoler och tillbehör som faktiskt gör saker samtidigt som man använder dem. För tittar man idag, Zapper-möjligheter till weed, allting är bara plasteditioner om man tänker sig den här Zelda Crossbow Trainer som man kunde köpa. Är ju lite så här tillbehör till Wiimoten och Wii Nunchucken som var, alltså den var så liten att dvärgar skulle klaga på den ungefär, tyckte jag. Nu vet jag inte hur små dvärgar är, och jag tror de är faktiskt större än vad vi tror också.
Vi behöver inte hoppa på dvärgar. Dessa...
Nej, men jag bara tänkte liksom små personer då. Det låter ju ännu där, tycker jag. Jag tycker dvärgar är cool, okej?
Ja, cool och skäggiga.
Men... manly. Even more womanly sometimes.
Nej, men det här, precis som du säger, det har varit kul att ha någon sorts större funktion på sådana här ljuspistol. Men jag har inte någon riktigt vettig idé, förutom det att jag vill ha en med mer rekyl, för att det känns lite coolare att spela med.
Men du vill inte ha, om vi tänker så att ljudmässigt, om vi spelar spel som Zappen är kompatibel till då, säg att man patchar upp det så att man kan välja att man kör med den, och att den på så sätt då, när du skjuter med, att den faktiskt gör ljud ifrån sig genom en liten högtalare, till exempel som Wiimoten, typ när man spelar Twilight Princess, att den skrattar åt dig.
Nej, just den biten tycker jag, nej, det hade jag inte varit så intresserad av. Jag hade mer föredragit några fysiska ting i så fall.
Så att mer vikt då, till exempel, så att den känns mer legitim på så vis.
Nej, det är inte just vikten i sig heller, utan har vi ju rekylen där som jag snackade om, så just den biten är jag faktiskt rätt nöjd med. Sen vet jag inte. Det är svårt att komma på vad man skulle vilja ha för något som gör att den blir bättre och mer köpvärdig.
Jag tänker mig just för skjutspel som man har reload-funktioner. Hade det inte varit coolt att ha ett vapen så att du kan ta ut och i magasinet? Men saken är att magasinen är numrerade med 1 och 2. Så att du kan aldrig sätta i ettan efter ettan om ettan har varit i. Utan när ettan är i så måste du byta till tvåan innan liksom den börjar fungera igen.
Det är ju rätt kul idé. Och det är ju jäkligt omständigt i stridens sätta. Det hade ju varit lite roligt.
Det ger ju verkligen press för mig som är Airsoft-spelare. Så vet jag exakt hur det känns att sitta liksom runt ett hörn och måste reloada. Tittar man på mitt gear idag så kan jag säga att jag har bara ett magasin. Så att börja reloada så tar det upp till en minut nästan, istället för de här 10 sekunderna det kan ta och bara byta ett magasin.
Mm.
Det är kul.
Du borde skaffa ett till magasin.
Ja, det är därför jag har 2 pistoler istället.
Like a boss.
Jag kör Duel Willy, vilket är det coolaste på hela västern alltså.
Ja, där börjar vi känna oss färdiga med tillbehörspartiet kanske.
Jag tycker det. Så att vi kan ju börja dra den gamla rangen. Jag vill bara dra den sista. För er som tycker att vi har att vi har missat ert favorittillbehör, så tycker jag att ni självklart ska gå in och kommentera på avsnittet. För jag är jätteintresserad av att se vilket som är just ert favorittillbehör som vi har missat i så fall. Berätta gärna om dåliga tillbehör också som vi har missat att snacka om.
Ja, det är roligast med dåliga tillbehör.
Ja.
Ni är ju alltid välkomna att kommentera, bara skriva frågor och saker och vad som helst. Hejat videospelsklubben eller kommentera på avsnittet. Hejat videospelsklubben.se är min mejladress.
Det är ganska helt bra. Yep. Men innan han fortsätter med det så skulle vi faktiskt ta och köra ut nya spelutmaningen till Chris från mig.
Just det var ju dags för den här. Jag tänkte att den skulle komma förra veckan, men det kom jag på sen efter jag hade avslutat. Bara, vänta, det är en utmaning.
Oj.
Men då sa ju du anledningen till det. Och nu har det gått en vecka.
Ja, jag har letat upp ett spel. Jag för mig att du redan har spelat det, men jag är ju tvungen till att ta det här, för det är ett av mina absoluta favorit-SNES-spel.
Oh,
nu höjer jag sakta upp det här framför kameran för de som tittar.
Åh, oh, jag har spelet!
Du har det till och med?
Ja.
Perfekt, perfekt.
Jag har det i NTSC-format.
Ja, samma som mig. The Legend of the Mystical Ninja.
Nej, jag har det, Paul!
Och nu ser det helt bizarrt ut. Ja, men i varje fall, Legend of Mystical Ninja. Och ett Konami-spel.
Finns även till Virtual Console.
Mm, blandar friskt mellan plattforms game till att vara lite mer utforskande i nästan, inte isometriskt, men i Eagle-Eye-aktigt, lite uppifrån.
Och för de som har varit med och följt oss ett längre tid vet ju också om att faktiskt jag och Lenny har för mig det var som spelade här på förra sommarens stream.
Mm. Vi har satt körd lite och det är ju ett helt fantastiskt spel.
Det är jättemysigt.
Jättebra musik.
Ja. Så det här ska bli en utmaning jag tar med välvilja.
Ja, jag ska också sätta igång och börja spela det här igen. För det är så bra så jag vet inte vad jag ska ta vägen.
It's magically delicious.
Och det finns ju massor med delar. Till exempel Nintendo 64 har väl...
Det kan vi ju prata om när ni ska prata om det här spelet.
Ja, ja.
Ni hittar oss på videospelsklubb.se. Tack och hej.
Facebook.
Facebook.com/videospelsklubben. På YouTube heter kanalen VS-klubben. Och vi heter även på Twitter VS-klubben. Jag heter Gazi Maluk på Twitter. Och Kristoffer heter Chris Cross.
Chris X Sweet.
Lenny finns inte där, men nej. På Social Gamer kan man prata.
Där finns jag.
Socialgamer.se. Ja, det gör det. Hej då, tack så
alla
mycket.
Alla utmaningar av Battlefield till oss.
Ja. Ha det gött allesammans.
Tack och hej.
Hej då.
Hej hej.